Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din mullrande Marit Paulsen. Din magnifika mästarmusiker i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, Somna. Du, jag vill börja med att säga att det vore jättekul om du kom och tittade eller inte tittade på Somna med Henrik live på scen, som jag kommer att göra nu 3 gånger den här hösten. En fredag i månaden fram till årets slut i Stockholm. Den 15 oktober, den 12 november och den 10 december. Alla tiderna klockan 18.30 på Bagarmossens Folkets hus. Du kan köpa biljetter på somnamedhenrik.se eller så kan du köpa biljetter på Bagarmossens Folkets hus hemsida. Och jag har såklart alla tillbörliga länkar överallt. Det vore roligt att se om du ville vara med på det här experimentet. Som inte helt olikt podden i sig. Faktiskt är någonting som jag startar utan att veta vad jag håller på med. Och det är roligt. Och det vore kul om du var med. Välkommen, alltså. Det är ju snart nu. Jag är ju rätt nervös. Men än så länge så håller jag det lite ifrån mig. Eftersom jag har ju stått på scen utan manus tidigare. Det är inte som att det är första gången. Men det är första gången som jag gör det utan att få typ lyxen att hänga i gardinerna om jag vill. Här är jag liksom bunden till den här fåtöljen. Och jag vet faktiskt inte vad det ska bli. Tanken är väl att du ska se det lite grann som de digitala livesändningarna. ett live-tillfälle att koppla av. Kom själv eller kom flera stycken. Eller. Det enda jag vet är att det inte är fråga om stand-up eller teater eller vad man nu skulle kunna kalla det för. Utan det är mer en fråga om kanske någon slags gemensam lugn stund där en snubbe pratar hela tiden. Och de andra lyssnar. Och man får skratta såklart. Och man får reagera. Man får somna också. Och man behöver inte somna heller. Vi kan väl testa, du och jag, somna och se vad det blir. Säg inget till de andra. Vi går in i det här som ett experiment. Och så kan de andra tro att det är värsta föreställningen med orkestrar som ska lotsas in på scenen och så vidare. Ja, läs mer på somnamedhenrik.se. Men nu är det du och jag somna och det är som vanligt allting. Och jag ska prata dig till sömns. Och du ska ta ditt pick och pack och dra in i sömnens virvlar. Så kan vi säga. Du ska samla det du behöver på resan. Och jag skulle vilja ta tillfället i akt att önska dig lycka till på den resa du nu står i begrepp att företa dig. Vare sig du ska sova eller vara vaken. Eller någonstans mitt emellan. Jag håller tummen upp mot dig nu, somna. På riktigt så gör jag det. Och önskar God's speed. Och att vad du än upptäcker på vägen, att säga ja till det. Att inte säga nej, men vad är det här? Det här är förbjudet. Utan låt det som sker på din seglats ske. Relax your mind and float downstream. Som var det Kjell Lönnå som sa på den tiden. Så frågan är vad du packar inför en sån här resa. Man kanske packar tubsockor, kaffe, mycket kaffe. Eller åtminstone möjligheten att brygga kaffe längs med vägen. För mig, när jag till exempel, nu var det länge sedan, men när jag åker utomlands och befinner mig i ett land där jag inte känner igen mig eller kulturen runt omkring mig eller platserna och gatorna och sådana basala saker som typ hur man köper någonting. Då, det är ju lite som att vakna upp. Håller du inte med mig, somna? När du senast var utomlands, kommer du ihåg hur det kändes i huvudet? Det var lite som att du var alldeles ny i världen. Med allt vad det innebär i både behag och obehag. Och en av de här sakerna som, eller jag har två saker som, eller jag har tre saker. Eller jag har massa saker, men jag ska säga tre saker. Som är trygghet för mig när jag kommer till ett annat land. Nummer ett. Arbete. Jag har väldigt svårt att bara nöjesresa. Jag vill ha något att göra när jag kommer till det här andra landet. Och är det så att det rör sig om en nöjesresa, då har jag planerat in saker jag vill göra som får det att kännas som ett jobb. Om det är någonting jag ska skriva eller om det är någonting jag ska filma eller spela in på något sätt. Eller att det är någonting som jag ska lära mig om min framtida utvecklingsvägnar. Det är nog egentligen favoriten. Jag har bokat in museum och sånt. Eller inte bokat in, men jag har bestämt det. Och det här gör ju människor ibland irriterade på mig när jag är utomlands med dem. Framför allt på så kallade semesterorter. Här är man på Mallorca och så ska man slappna av och bada och sola och dricka piña colada och sjunga med jättedåliga coverlåtar. Och så vill den där jävla Stål gå på ett museum där Buñuel bodde, eller vem det nu var. Picasso. Nej, vem var det som bodde där i Palma? Ja. Så det är en grej. Det ska kännas som jobb. Nummer två. Att besöka kyrkor. Jag är uppvuxen i kyrkans värld. Och det gör att jag känner miljön väldigt väl. Och den är så lik var man än kommer. I alla fall i den kristna delen av världen. Så då brukar jag besöka sådana platser. Men det behöver inte bara vara den kristna delen av världen. Därför att det finns någonting med hus som är byggda för andlighet. Som känns befriande. Och kontemplativa. Och det gillar jag. Och så nummer tre då. Det som jag började allt det här med. Kaffe. För mig är det något av det tryggaste som finns att beställa en kopp kaffe i en främmande stad. Och med den här koppen som en slags vindruta. Som en mur. En sluss. Långsamt ta till mig världen i försiktiga små klunkar. Så jag packar ner kaffe. Sen vet jag inte hur det är med dig. Du får naturligtvis välja vad du vill. Du kan ju packa ner leksaker. Som du antingen ska ge bort till ditt inre barn. Eller som du själv har som inre barn. Ditt inre barn har lekt med i ett tidigare liv. Så om du till exempel ska åka till Grängesberg. Som ju i mångt och mycket är ett helt annat land, va? Så packar du dina leksaker och klockan är, vad är klockan nu när du lyssnar? Vi säger att hon är två på natten då, för att hålla det som ett slags, klockan är två på natten den 19 januari 2008 och du ska ge dig ut på den stora resan för att leta efter din försvunna leksak. Som ditt inre barn saknar så. Den är försvunnen sedan länge. Och du har vetat om det länge. Men du har inte alltid varit besvärad av att den har varit förlorad för dig. Men de senaste nätterna, i varje timmen, så har leksaken, eller det leksaksformade hålet, kommit att bli en vederstygglighet i dina dagars varv. Och du har kommit att känna en saknad som du inte har känt sedan den gamle kungens dagar. Och det här har gett dina dagar en slags institutionalistisk korridorsprägel. En korridor mellan olika sammanträdesrum designad 1989. I vilkas kontor människor med stora trötta ringar runt ögonen sitter böjda över uråldriga datorer och försöker få det alldeles nya operativsystemet och det alldeles nya intern debiteringssystemet som är upphandlat via kommunen eller landstinget och som har via någon märklig typ av svågertänk, nepotismtänk, getts till det absolut sämsta mjukvaruföretaget. Och det är upp till varje enskild medarbetare att göra sin egen högst varierande brukstolkning av nämnda operativsystem, nämnda system. Ett tråkigt, grått vardagsliv. Och leksakens förlust, förlusten av leksaken, har med åren, eller med dagarna, med veckorna, med månaderna vuxit att bli ett skrikande, ett stumt, en saknad pusselbit som skriker stumt. Var är leksaken? Och vad är det för någon sorts leksak? Det är en fin liten leksak. Antagligen något slags, någonting som bottnar i dig som liten. Vi kan väl välja, eftersom jag inte känner dig Somna och vet vad det är för leksak som du har närmast ditt hjärta. Visst är det fint det där att man, jag menar, du vet ju direkt vad jag menar, eller hur? När jag säger den leksak som ligger dig närmast om hjärtat. Jag vet ju precis vilken jag tänker på. Och du också. Det är som att kanske man behöver lyfta lite på några lock där inne. För det är ju inte så att det ligger omedelbart till hans minnen av leksaken med stort L. Men visst finns den där. Men vi kan ju välja då, eftersom jag inte känner dig, så kan vi ju välja att kalla det här den här leksaken för det lilla kräket. Det lilla kräket. Du saknar ditt lilla kräk. Du saknar den du var tillsammans med ditt lilla kräk. Du saknar tätheten mellan stegen. Du saknar gräset mellan tårna. Du saknar plattityderna och hötorgspoesin som podcastare i fråga hävde ur sig. Så du har gett dig ut på jakt för att hitta din försvunna leksak. Och det är både du och ditt inre barn som tuffar fram. Frågan är vart vägen bär. Om den är uppförsbackeorienterad, nedförsbackeorienterad eller om den är lite si och så. Du skulle ju önska att det fanns ett scenario där leksaken inte längre är försvunnen. Där du på något vis aldrig ens har behövt ställa dig själv den här frågan. Där du aldrig ens har behövt vara den där personen, avsaknaden av den olekande. Den som har glömt bort att leka med leksaken med stort L. För det är ju så att det var ju du som glömde att leka med den. Det var ju inte så att leksaken på något vis själv gjorde några betydande val i det avseendet. Det är inte heller så att omständigheterna, eller jag kanske är lite orättvis nu, omständigheterna är väl ändå att beskylla för mycket av det här. Men det är ändå du som har gradvis, förmodligen utan att du märkte att det hände, i allt högre mån avstått från att leka med din leksak. Och leksaken har kommit att vila i mörka, dammiga hörn under allt längre tidsrymder. Och till slut har det blivit ett normalt tillstånd. Och du har gått långa, långa stunder utan att minnas att du har en leksak med stort L. Som fortfarande finns till hands. Som fortfarande är din. I den mest innerliga versionen av ordet din. Din dimmiga dinhet. Som det så klokt heter i den lilla boken Snickarlasse av Brago Peffery. Läs den om du inte redan har gjort det. Det finns en passage i den boken som går så här. Snablar, jag tar av mig västen, skrek han. Maka dig, mördaren är här, skrattade trasan. Nämen hej Taras, skrek lammet Fröding. Jag är nästan avklädd. Bara du heter häst. Ha ha ha, skrattade tränaren. Men då var de små.
De hade en häst och en hög rövbrakare. Nej men hej lallelule, skrek tränaren. Muskler är härliga. Vördnadsfulla trön, skrattade tramp, orgelfrasse. Ursäkta mig.
Det här är ju det sjukaste i podden. Jag vågar mig på att göra det här i pluspodden, för att om jag gör det här för en helt nya lyssnare, då undrar de ju vad det är som är fel. Har han käkat svamp, tänker de. Det vill jag bara påpeka, att det har jag alltså inte gjort. Det är, även om jag skulle vara intresserad av det, så skulle det vara otroligt knepigt för mig att leva den sortens liv där jag skulle ha ett stash hemma bakom någon bok med lite torkad svamp som jag skulle knapra i mig då och då. Där har vi inte sagt att jag är helt emot idén om till exempel psilocybin, som ju är en väldigt spännande substans. Men nog tycker jag ändå att det kanske ska göras under väldigt kontrollerade former. Än så länge. Så om du mot all förmodan skulle vara ny då, så finns det inga svampar inblandade här. Med undantag för de som växer utanför min lilla studio, Äventyrsvargen. Men jag rör inte dem. Jag brukar titta på dem ibland, för det är vackra varelser. Någon gång ska jag ju faktiskt... Jag har ju faktiskt intervjuat en svamp en gång. Men det här... Just det här avsnittet handlar ju mer om din förlorade leksak. Leksaken med stort L. Den första tiden efter att den stora saknaden började göra sig påmind i ditt bröst, så gjorde du allt du kunde för att vilseleda dig själv. Du försökte leta efter den förlorade leksaken i så subtila svängar som möjligt, för att du inte skulle märka hur desperat du började bli. Att gå bakom ryggen på sig själv är enklare än man kan tro. Det enda som behövs är en stor portion list och en gnutta självförakt. Eftersom du själv är dig själv närmast, så känner du ju dina svagheter. Man kan till exempel smickra eller skämma bort sig själv så till den milda grad att man blir blind för det som är precis utanför synfältet. Det är man ju per definition. Man ser ju inte det som är utanför en synfält. Men det skulle räcka med en liten justering av den här långa, dangliga piprensa-grejen som vi har mellan vår torso och vårt huvud. Alltså halsen. Det räcker med en liten justering av den för att man ska, den lilla detaljen ska hamna i synfältet. Och därför, om man vill blåsa sig själv, så är det viktigt att man ser till att den lilla piprensarhalsen är riktad eller fixerad på en viss punkt. Egot, den egna njutningen och självprisningen. Självprissättningen. Jag handlar mig själv till självkostnadspris. Jag köpte mig själv, det här är en dikt som jag ska hitta på nu. Jag köpte mig själv till självkostnadspris. Det var inte mycket. Var värt knappt en fis. Sen sprang jag ju runt och såg ut som en gris som var köpt till självkostnadspris. Det var ett utdrag ur boken Den förlorade leksaken av Rist Famp, som ju är den portugisiske poeten, lagårdsrenovatören och pisksnärtaren.
som i 28 år faktiskt har brett mackor åt Vilicia Torell, hembygdsföreningsföreståndare från Gislaved, som inte kan bre mackor. Det är hennes liksom stora aber i livet. Som liten så hade hon en otrolig, det var otroligt komplicerade känslor kring bredandet av mackor. Hon var uppvuxen i ett icke-bredande hem där båda hennes föräldrar var, vad kallar man det för, brednadsberövade. Och de var berövade på brednad, helt enkelt. Och kunde därför inte ge sin lilla flicka det som alla människor behöver. Nämligen förmågan, nyfikenheten, strävan, styrkan att bre smörgåsar med ett enkelt påstruket lager av någon typ av fett eller någon annan biodynamisk vegetabilisk produkt. Till exempel Tartex, som ju är vegetarianernas leverpastej. Som liten åt jag ofta Tartex. Gul tub och grön tub. Jag vet inte vad skillnaden var. Det var säkert något slags örtpåslag som var skillnaden liksom. Men förlåt somna. Det här ska ju handla om din förlorade leksak. Din leksak som du har glömt bort. Så innan du började leta mer aktivt med irrande desperat blick, så gjorde du det vanliga som man gör när man letar efter saker. Du lyfte på kuddar. Du flikade och flakade bland jackorna i kapprummet. Du ställde dig in mellan jackorna och kände den svala, glatta ytan av en täckjacka mot din kind. När jag var liten och gick på dagis, så gick jag på ett dagis som hette Lerjöken. Det här var ju då på 70-talet. Inte snuttitalet som man skulle kunna tro. Och jag var ganska gammal när jag för första gången lämnades på dagis. Jag tror att min mamma framförallt var emot förskolor. Hon var inte så präglad av tidens trender i övrigt. Jag tror att hon tyckte det var skadligt för barn att vara på förskola. Men hon hade liksom inget val riktigt. Så hon lämnade mig där. Och jag var ju då för lite större än de andra barnen. Eller åtminstone tillhörde jag de äldre barnen där. Det var i alla fall väldigt svårt för mig att lämna mamma. Så jag grät när hon lämnade mig. Och fröknarna där på Lerjöken, det fanns några snälla, men det fanns också några som var dumma då. Mona, hon nöp mig faktiskt. Och där tog det ju vara preskriberat nu. Så att Mona, om du lyssnar, så det, jag har förlåtit dig. Men vad fan, förlåt, men nypa ett barn som gråter på riktigt. Ursäkta. I alla fall. Det var inte det jag skulle berätta, eller det är en del av det jag skulle berätta. Det var ju så att när jag lämnades, det var väl förmodligen då som jag tolkar i efterhand, någon gång på dagen, eftersom mitt gråtande störde barn som sov middag. Mindre barn. Så jag var ju ett besvär då, som inte kunde släppa mamma. Och i alla fall, det fanns ändå ännu äldre barn där. Och de hade gjort lerjökar för att hedra förskolans namn och rykte. Och de hade ställt de här lerjökarna, det var jökar, på en serverings
ställ, alltså sånt där man ställer brickorna på restauranger, på orangea brickor i en liten alkov i matsalen på förskolan Lerjöken. Och jag, eller avdelningen hette Lerjöken, jag vet inte vad själva dagiset hette. I alla fall så tyckte jag att de var så vackra, de här skapelserna som de äldre barnen hade gjort. Så jag gick dit och kände på fjädrarna som satt på stjärtarna på de här lerskapelserna. Och jag minns det som väldigt trollbindande. Att jag strök med handen över de här yviga fjädrarna. Och då kom Mona och så sa hon att här får du inte vara. Du kommer ha sönder de här. Det är de äldre barnen som har gjort de här. Du får inte vara här. Så blev jag utlotsad. Men de här lerjökarna, de hade ett grepp om mig. Jag vet inte om det var det skira i fjädrarna eller om det var det förbjudna att jag inte fick gå tillbaks. Men jag gick i alla fall in igen och det var stolar uppställt i dörren eller om det var på vägen in i alkoven. Så jag klättrade liksom förbi dem och kände på de här fjädrarna igen. Och då kom Mona tillbaks igen. Och då har mitt minne delat i två. Och jag vill också säga att jag var ju 4 eller 5 år här. Så att det finns ju naturligtvis utrymme för att jag minns fel. Men som jag minns det så gjorde hon mig då illa genom att antingen lugga mig eller nypa mig i kinden eller benet eller armen eller något sånt där. Och skällde på mig då för att jag hade återigen brutit mot regeln och gått och tittat på de där lerjökarna. Jag minns hela stämningen där kring lerjökarna som så otroligt förtätad och spännande och nästan som en alltså som någon typ av uppenbarelse liksom. Som om hela världen var bara kretsade kring den här lilla stunden med lerjökarna. Och mina händer på de här små fjädrarna. De orangea brickorna. I alla fall så blev jag ju då utforslad. Och var ju då så kränkt och arg och ledsen. Att jag gick ut i kapprummet och gick in och ställde mig bland de vuxnas, alltså pedagogernas kläder som hängde i hallen. Och jag minns att det var en päls. Fusk eller äkta minns jag inte alls. Jag minns att den var svart. Och att jag gick in och ställde mig bland jackorna och kapporna där. Och de var kalla och glatta mot min kind. Och jag stod där i mörkret. Bland kläderna som hängde i hallen och längtade efter min mamma och förbannade Mona. Och den där känslan, snacka om förlorad leksak liksom, lerjökarna. Det var som att de, nu hittar jag ju på och diktar här. Men det var som att de fick representera någonting från de vuxnas värld. Det var äldre barn som hade gjort de här lerjökarna. Och de var eleganta och sirliga och detaljrika på ett sätt som jag inte, eller mina jämnåriga, inte lyckades frammana. Jag var en novis som stod i dörren till någonting större. Och som jag minns det så var det ju fjädrarna som var det coola. Kanske hade jag aldrig förut sett sådana där pysselfjädrar liksom. Vi var inte särskilt hemma i mitt hem liksom, så var det inte så att det köptes in en massa pysselprylar. I alla fall inte då, 1979. Ja. Oj, vilken utflykt i någonting ganska... Men innan du nu rusar iväg och rycker i kyrklockorna och säger att det här är ju sprängstoff. Henrik här berättar om att han blev misshandlad på förskolan. Så vill jag bara säga att dels är det här ju för länge sedan preskriberat. Och ingenting som jag går omkring och tänker på. Även om jag kan på ett moraliskt plan uppröras över hur man kan göra så mot ett barn man har fått någon typ av ansvar för. Men med det sagt vill jag ändå säga att jag var ju som sagt då 5 år. Jag kan ju inte rimligen förväntas ge några tillförlitliga vittnesuppgifter. Utan det här är ett barndomsminne. Och sådana har vi allihop. Och utan att förringa sån typ av behandling mot barn i nutid så vill jag ändå säga att jag själv bär inte med mig detta mer än i något slags poetisk aspekt. Det kan kännas meningsfullt tycker jag att tänka på det lilla barnet i kapprummet som gömmer sig i sin sorg och kränkthet och slickar såren där inne och längtar efter sin mamma. Det hjälper mig för jag tänker på mig själv i försonande drag. Men jag tänker också på barn som är barn nu. Och det hjälper mig att se dem. Det är så lätt tycker jag att mäta barn med vuxnas måttstockar. Men när man låter det liksom studsa mot det där som är barnet i, som är ett minne då, så tycker jag det känns otroligt mycket mer angeläget med barn överhuvudtaget. Att det inte bara är så här, barn är framtiden eller barn, vi lånar världen av våra barn och, eller barn är gulliga eller barn är så roliga och tokiga. Eller som vissa säger, barn är bara i vägen och är obehagliga. Och jag måste säga att barn är väl allt det där och med massa andra saker också, precis som du och jag är det somna. Och kanske är bara det blotta faktumet att vi alla har varit barn det som gör ett barn angeläget, liksom oavsett bevekelsegrunder. Ett barn är ett barn är ett barn. Ett barn är jag. Ett barn är du. Jag blir alltid glad när jag ser barn. Jag vet inte riktigt varför. Jag tycker bara att de angår mig på något sätt. Inte så att jag vill ta hand om dem eller känner obetvinglig lust att göra världen till en bättre plats för dem. Även om jag ideologiskt naturligtvis tycker det. Så är det kanske inte så att om jag är ute på stan och ser en skolklass som ska gå över ett övergångsställe, så kanske det inte är så att jag känner att jag är skyldig att göra världen till en bra plats för dem. Det går liksom djupare än så. Jag blir på gott humör. Och jag vet inte riktigt varför. Jag antar det för att jag har varit ett barn själv. Att det finns något rakryggat och angeläget i barn. Utan att hålla på och försköna barndomen eller göra den till det viktigaste av allt och så. För att jag är nog benägen att tänka att hela livet är viktigt. Och bara för att man slutar vara en person som är yngre än 18 år så innebär ju inte det att livet på något vis förlorar relevans. Det är ju precis lika relevant för en som är 69 som det är för en som är 8 eller 5 eller 17. Så det var ord och inga visor. Jag känner mig väldigt tilltalad av idén att vi har en barndom som vi bär med oss hela livet. Leksaken med stort L. Men gud, förlåt, jag bara pratar ju här om min egen uppväxt här nu och håller på och orerar. Det var ju meningen att du skulle leta efter din leksak. Det här skulle bli en rafflande, kanske en jakt, biljakt kanske, där en KGB-agent har stulit din leksak för att utföra mystiska experiment på vederbörande. Och du, för att i förlängningen rädda, i första hand rädda din leksak, rädda dig själv, men i förlängningen också rädda världen, för på något sätt sitter det dramaturgiskt ihop med hela världens väl och ve. Om leksaken blir petad på med olika operationsinstrument eller inte. Så du kommer att få jäkta fram genom en intensiv och tätt befolkad värld av idel, ädel, adel, brokiga karaktärer, människor med sablar, rysk kaviar, stora, stora lösnäsor, hattar med texten Lasse, frågetecken på, och Karsten Utter. Karsten Utter var så butter, ty han tappat har sin mutter. Förlåt, det dök upp jättemånga, jättemånga slut på den versen som jag hoppade idag. Jag hoppar faktiskt över det idag. Pappa sa en gång till mig att jag var så rolig hela tiden när jag var typ 10-11 år. Eller kanske äldre, 14. Jag kommer inte ihåg. Jag skojade alltid med hans kompisar. Hans, alltså arbetskompisar eller andra vuxna liksom. Och alla vuxna tyckte jag var så rolig. Och jag fick så mycket... vad säger man? Feedback. Jag fick så mycket beröm. Folk tyckte jag var rolig och sa det till pappa. Och pappa var stolt. Och jag blev stolt. Så jag skämtade och skämtade och skämtade. Jag var så kvick och snabb och rolig. Jag är det alltså. Jag är verkligen jättekvick och rolig och sådär. Men det kan bli för mycket. Och när jag hade skämtat, kommit på ett skämt för varje sak som någon sa i ett vardagligt samtal och inpassat med vederbörande skämt då, så sa min pappa att du behöver inte skämta hela tiden. Alltså den stora konsten i att skämta är ju också välja när man skämtar. För om man bara skojar och skojar och skojar, då blir man till slut liksom lite tröttsam. Det här till exempel hade varit ett bra tillfälle för dig att spara skämtet, sa han till mig någon gång när vi hade samtalat med någon kompis till honom och gått därifrån. Och jag hade dragit typ 11 skämt. Då sa han, här hade du kunnat spara skämtet till en annan gång. Och jag minns inte om jag blev sårad, men det finns ju kvar hos mig idag i alla fall. Och faktum är att jag är ju extremt dålig på det där. När jag hittar på någonting, då vill jag att det ska hända på en gång. Om jag hittar på en rolig film som jag vill göra på Instagram. Och så lägger jag ut den och så kommer jag på en till. Då vill jag lägga ut den också direkt. Men då säger pappa i mig att spara den till imorgon. På så vis så breder du ut dig över längre tidsrymd och kan exploatera fler och andra lyssnare och tittare. Jag kommer inte alls ihåg hur jag kom in på detta nu. Du skulle ju ja, just det. Han som hette Utter i efternamn. Att man inte alltid behöver säga allt man tänker. Överhuvudtaget är inte det någonting vi alla kan bära med oss lite till mans. Ibland behöver man inte säga saker hela tiden. Ibland kan man vara bara tyst och låta andra prata en stund. Det gäller inte mig i den här podden, eftersom det finns ingen annan som kan prata här. Möjligtvis tystnaden. Tystnad kan ju vara så av så många olika kvalitet och art. En gång var jag på en fest i Borlänge Jag gick in i ett hus. Det var på nyårsafton. Och det skulle gås på någon efterfest. Det var väl jag som försökte driva igenom det. Vi var hemma hos någon kompis och hade jättetrevligt. Men jag ville ju vidare i natten. Så kom vi till det där huset. Och när vi kom in så var det alldeles tyst. Det var efter 12-slaget någon gång. Och det hade ägt rum ett fruktansvärt uppslitande gräl i huset precis innan vi kom in. Och det var riktigt traumatiskt. Det finns någonting när man kliver in i resten av en social katastrof som gör att man nästan önskar sig själv ofödd. Det var dumt. Vi skulle ha stannat hemma. Vi skulle inte ha gått vidare. Har du kanske lagt leksaken? Vi får ringa Saida. 023 323 och trasnak. Tut. Hej, du har kommit till Saida. Just nu är det många som ringer, men vi tar strax emot din förfrågan. Du har plats nolldrag i kön. Tut. Om du vill kan du gå in på vår app och fråga Saida där. Ja, vi gör det istället då. Klick. Saida.sämst. Ja, den heter faktiskt så. Jättekonstigt att den gör det. Okej, då klickar vi här då. Jag har Somna har tappat bort sin leksak, skriver man på det här blåtonade interfacet. Var är leksaken? När tappar du bort den ungefär, Somna? Alltså, du behöver inte säga exakt datum, men säg ett ungefärligt årtal. Vi skulle kunna säga till exempel den 17 september 2016. Där tappar du bort leksaken. Mm. Okej, go. Jaha, titta, nu kommer det som en karta, så ett litet sånt här laddningshjul som snurrar över kartan då, över hela världen. Och nu zoomar den in i Sverige, okej. Nu zoomar den in i Grängesberg. Jaha, Grängesberg. Det var ju det jag sa i början. Okej, Somna, så att din leksak är i Grängesberg. Då får vi åka dit då. Hoppa in i bilen, jag kör. Jo, men jag har inget körkort, men det här är min podcast, så jag kör. Så ja, var inte orolig nu, utan det här fixar jag. Är det här gasen? Nej, det var visst bromsen. Okej. Oj, är det här handbromsen? Nej, det var visst din arm. Jag ryckte den väldigt hårt bakåt alldeles nyss, som när jag ber verkligen om ursäkt. Det var inte min mening, men å andra sidan har du väldigt följsam och fin hand. Den är nästan så att man skulle kunna slå knut på hela armen liksom på dig. Innan du hinner säga häckelbrycken, ossen, pfeffer, slaschen, baschen, baden, anders, se. Ja, och sen åker vi nu. Vi åker i 100 km i timmen. Och jag tutar hela tiden. Alltså jag tutar var tionde meter. Men när man åker 100 km i timmen, då tutar jag ungefär en gång var 50 sekund. Säger jag utan att ha gjort några närmare efterforskningar om hur hastighet och avstånd korrelerar med varandra. Men jag tutar i alla fall. Och det är inte för att jag är särskilt förtjust i tutor, utan det är för att jag hela tiden misstar tutan för gasen. Eller bromsen. Eller kopplingen. Eller växelspaken. Eller vindrutetorkarna. Eller blinkersarna. Eller dig. När jag vill liksom klappa dig lite tröstande på armen. För du är ju så otroligt ledsen också över det här att du inte har en leksak kvar. Leksaken med stort L. Så kom vi fram till Grängesberg då. Kliver ur. Sträcker på benen. Sträcker på våra armar åt alla hållen. Roterar huvudet 6 varv åt vardera hållet. Ställer oss på alla 4, går upp på händer, springer fram och tillbaka. Går hem till Bosse, lägger in en snusprilla. Frågar Bosse vad han ska göra i helgen. Han säger, blir inte som vanligt då. Man säger, vad innebär det där när, att ni här i det här landskapet håller på och säger att allting ska vara som vanligt? Blir inte det som vanligt då? Ja, vad är det då? För mig som är utomsocknes, vad innebär det där att det ska vara som vanligt? Det är ju väldigt lätt för mig att exotifiera, säger du då. Det är väldigt lätt för mig att exotifiera ditt så kallade vanliga. Innebär det till exempel att spela Fia med knuff? Eller är det liksom... Och då, men nu vet ju jag att det vanliga som du refererar till, det är att dricka öl hemma hos din kusin. Och det ska komma dit lite olika människor och sitta och stirra på varann med en folköl i gamla konserttröjor. Och sen så är det någon som har dålig relation till alkohol som blir för bråkig och sen går alla hem. Är det inte precis så det som är ditt vanliga? Jo, så är det ju. Jag ber om ursäkt. Nu tar vi om det här. Du är dessutom inte här i Grängesberg för att hålla på att ägna dig åt någon typ av... Det också, verkar också som att du tycker att du har något slags, du bär på något slags landskapsförakt som inte känns helt klädsamt. Faktiskt, Henrik, för nu säger jag dig ditt namn, podcastaren Henrik. Den här berättelsens alfa och omega. Även om du låtsas att det är somna det här handlar om, så är det ju egentligen dig själv. Det är ju du som breder ut den här berättelsen som ett pålägg på en brednadsberövad persons smörgås. Du brer åt den brednadsberövade. Förr i tiden så firades alltid berednadsdagen. Det var för alla berednadsberövade som kom hem efter krigen. Alltså det här 100-åriga kriget till exempel. Det var ju där det började. Det kom ju hem många människor som hade förlorat både tummar och tår. Och hade det svårt att bre. Och då samlades traktens... mest de gamla och barnen. De som hade blivit hemmavarande under krigen. Och bredde mackor åt alla snubbarna som kom hem från Poltava och bäcklar, hycklar, flackrar och norska gränsen och danska isbarken och kvarkvarken. Och så bredde de då såna hönökakor åt bredde sån räkost på tub på hönökakor och matade då de brednadsberövade med små, små bitar i taget av hönekaka. Så var det. Och så, det är berättelsen om brednadsdagen. Men det är inte därför vi är här. Utan vi ska ju leta efter din leksak, Somna. Ditt lilla kräk. Vi går upp för Storgatan. Lilla kräket, ropar vi. Lilla kräket, var är du, lilla kräket? Du hör svar från olika fasader, men det är bara ditt eget eko. I Grängesberg så ekar det väldigt mycket. Och det beror på att det är så lite folk där. Så det finns mycket tom yta där var i ditt ljud kan fortplanta sig och skaffa sig orimligt omfångsrika proportioner. Någonting som både skrämmer och attraherar. Det är ju spännande naturligtvis med att man plötsligt låter som man står i en stor kyrka och talar. Men å andra sidan så låter det som att man står i en stor kyrka och talar. Och det kan ju vara obehagligt. Vi sitter bakom kyrkan också. Där brukar leksaker ibland hamna. Ibland när leksaker blir borttappade så söker de sig till sådana där andliga hus för att kontemplera över sina liv och försöka hitta en annan fason på tillvaron. Ofta gamla kyrkor, sådana med medeltida anor, där delar av altarskåp och sånt från 1200-1300-talet finns kvar. Sånt gillar leksaker. Varför vet man egentligen inte. Många av de leksaker som idag glöms bort är ju tillverkade på 70-, 80- och 90-talen. Det är alltså omöjligt att för de leksakerna att relatera till en period i mänsklighetens historia när den stora leksaken var tunnband till exempel. Alltså tunna band som man hängde sig hängde upp sig på detaljer i och sa, varför ska den vara röd här i borden och så vidare. För man var ju extremt estetisk på 1300-talet. Och innan du nu springer iväg och börjar säga att Henrik pratar om medeltiden som om det vore han återkommer hela tiden till medeltiden. Vad är hans grej? Vad är hans hook-up? Vad är hans lock-up? Vad är hans chat-up på medeltiden? Och då vill jag bara säga det att det ska du skita i. Förlåt. Förlåt. Jag ber om ursäkt. Ibland blir jag lite för tjenis med dig som. Alltså jag skojar ju, men jag känner ju inte dig. Du kanske ligger där och frustar till i sängen. Vad falsk? Hvad? Kanske du frustar. H-V-A-D? Frågetecken. Hvad? Eller H-V-A-D-A-N? Hvadan? Och sen så sätter du dig på din häst och rider till mig här. Och så säger du. Din fördömde abedonk. Så, och så vidare. Och så blir det ju, nu dyker ju min mamma upp här och så säger hon, varför har du lämnat ut mig där, att jag tyckte illa om förskolan? Vad är det för ett förräderi? En dolkstöt i ryggen? Vad håller du på med? Och Mona från förskolan Lerjöken dyker upp och skriker, det där var väl onödigt. Ja, men du vet ju inte ens om du heter Mona, säger jag. Det kanske bara något som jag hittar på för att sudda lite i berättelsen. Du kanske egentligen heter Elsemyr, eller Gretchen, eller Falsterbolotta, eller Tänkartrasse. Eller varför inte det gamla klassiska förskollärarnamnet Nödgad Ångest. Alltså det är ju mer ett artistnamn, men det är ju någonting de går omkring, det är någonting de ofta går omkring med. Den nödgade ångesten. Så nu sitter vi utanför Telepär. Det är en butik som säljer små snickargrejer. Små hammare, alltså för dockor. Små snusdosor som docksnickaren kan stoppa in en prilla emellan takläggningarna. Små takläggningskit för dockhus. Och små ljuslösningar och högtalar och hemmabiolösningar för dockhus. Väldigt spännande och roligt och gulligt och sinnrikt och uppfinningsrikt och danskt naturligtvis, som allting annat sånt där Flying Tiger associerat. Så då där ligger inga leksaker. Så då går vi till Anna Margareta Fridasdotter. Anna Margareta bor ju i Grängesberg som du vet. Och hon är ju lite av bygdens eget svarta får, kan man säga. Hon har ju alltid varit extremt otrevlig mot folk. När det är barn där och knackar på, då tittar hon alltid genom den lilla gardinen i dörrfönstret. Och kika på dem. Och sen så när de går bort och blåser ner maskrosfrön i hennes damm, hennes trädgårdsdamm, då kommer hon utspringande och jagar barnen. Och det är extremt obehagligt. Men på det sättet har många barn tappat leksakerna där och därvid lag blivit berövade på demsamma. Och där i gräset ligger din leksak. Ditt lilla kräk. Och du minns inte när du var här och blev jagad. Du minns inte om du någonsin ens har varit här. Men det är ju oviktigt, därför att just nu, just här, just framför dina fötter i det tånagelhöga gräset ligger din leksak med stort L. Ditt lilla kräk ligger och tittar på dig. Grodperspektiv. Killar som röker cigarrperspektivet. Alltså killar som tar kort på sig själva när de röker cigarr. Eller killar som kallar andra killar för gubben på ett litet tillgjort ömt vis för att visa att de minsann är helt säkra i sin egen otroligt manliga sexualitet. Vad var det för påhopp? Jo, men det finns ett par stycken människor i min omgivning som när de hälsar på mig säger hej gubben. Lite som, för mig blir det liksom lite tillgjort. Inte för att jag har något emot att bli kallad gubben, men ja, kanske du förstår vad jag menar, eller kanske inte. Men det är något lite, just i de här fallen med de här männen som kallar mig för gubben, så är det ju en del av ett spel för att visa att man är en mjuk man. Så är det ju då. Och det som jag vänder mig mot är att det handlar ju liksom inte riktigt om vad du säger. Det handlar ju om vem du är. Och det här är ju inga mjuka män i den bemärkelsen att jag tycker att det är skönt och bekvämt att sitta ner och prata med dem om så kallade mjuka värden. Tvärtom skulle jag säga. Utan att det har blivit som ett maner att säga hej gubben, och sen börjar man prata om hur förbannad man blir på cyklister till exempel. Som jag ju så ofta gör. Ja. Men därifrån, det perspektivet, ligger i alla fall din lilla leksak. Ditt lilla kräk. Och nu säger jag det här till dig som när det är det viktigaste. Glöm inte bort ditt lilla kräk igen nu. Nu har du haft en osannolik astronomisk tur som, inte utan hjälp från mig vill jag säga, bara påpeka, som du har hittat igen och fått kontakt med igen. Glöm nu aldrig mera bort ditt lilla kräk, din försvunna leksak. Bär den med dig nu, närmast hjärtat, resten av livet.